Hallå, hallå och välkomna till de litterära sällskapens scen. Vi ska nu få lyssna till Marianne Westerholm från Harry Martin-sällskapen. Marianne, du har varit språklärare och framförallt har du varit aktiv i Harry Martinsson-sällskapet alltifrån dess start 1984.
Ja, jag ska tala om tre förebilder till Isagel i Aniara. Vi är våra minnen, säger Harry Martinsson, likt en Marcel Proust. Minnena är det nödvändiga dagfallet över tankens åldrar, låter det i diktsamlingen Vagnen. När vi ger oss ut i rymdskeppet Aniara tillsammans med Martinsson är det våra minnen vi konfronteras med. Vad har vi gjort? Förstört vårt enda klot i kosmos, den kära Doris. Nu färdas vi ur kurs mot ett oblitt öde. Så ser det ut på ytplanet i detta epos vars första 29 sånger vi kunde läsa i diktsamlingen Cicada 1953. Finns det något hopp för oss alla i denna sorgesång om vår tid? Låt oss nu se hur Martinsson har påverkats av minnet av tre tänkande kvinnor. Kanske finns här dolt ett annat synsätt ur ett Martinssons perspektiv. För visst är det så att dessa kvinnor som jag nu ska tala om bidragit till bilden av den komplicerade gestalten Isagel i eposet som fick sin fullbordan 1956. Hon, den kvinnliga piloten som tillhör ledningen för denna ödesdigra resa i riktning Lyrans stjärnbild, kommer under resans gång att få allt större betydelse genom sin blotta närvaro. Hennes röst får vi knappast höra. Hennes replikskifte är så gott som obefintligt. Vem hon egentligen är får vi inte veta, då hennes verkliga identitet på ytplanet är hemlig. Jag citerar: med Isagel, den kvinnliga piloten, förhåller det sig så att hennes ställning bestämmer hennes namn, som är ett täckord. Det är namn hon innerst bär och som hon viskat tätt i mitt öra kan jag inte yppa. Tidigare har man som förebild till Isagel betonat den betydelse som Harry Martinssons författarkollega, vännen Karin Boye, haft för tillblivelsen av karaktären. När Karin Boye tagit sitt liv i april 1941 blev Martinsson ombedd att skriva en minnesartikel i Svensk litteraturtidskrift. Vanligtvis kunde han aldrig formulera en litterär text så tätt in på ett skeende, men nu känner han sig manad på grund av deras nära vänskap. I brev till den gemensamma vännen Ebbe Linde nämner han den vånda han känt när han satt upp en hel natt och skrev artikeln till det som blev Karaktären Boye, publicerad samma dag som Karin Boye begravdes. För mig är hon delvis en mycket stor gåta, säger han. Hennes själ var en dörr på glänt med säkerhetskedjan ständigt pålagd. Och kanske är det Bojan tänker på när han diktar om Isagel. I hennes ögon finns ett oåtkomligt men ändå ljuvligt sken ur det förtegna. Den lyskraft gåtfullhet så ofta äger när skönheten och skåtan överväger. Tidigare än de flesta kritiker i samtiden är Harry Martinsson medveten om det dubbla spåret i Bojes litterära värld. Hennes kamp att förstå den problematiska verklighetens mångfald och hennes strävan mot ett utopiskt mål. En idé man hade om den nya människan, den fanns i radikala kretsar i 20-talets och det tidiga 30-talets Sverige. Och så skulle leda till, trodde man, ett socialt, psykologiskt och intellektuellt frigörande för båda könen. För Martinsson är Karin Boye, som han säger, en väljande karaktär. En som gör sina egna val i relation till den sociala verklighet hon vistas i. Hon är modig, anser han, både i sitt diktande och i livet. Det är inte som naturskildrare som Martinsson och Boye möts. När Martinsson i sin stämningsskapande lyrik diktar om hundlokal eller fjärilens flykt över en blommande äng är han en kinesisk vishetslärare som i stillhet betraktar. Men Karin Boye är det annorlunda. Hon drivs av sin sanningslidelse, en kämpande ande i allt. När de två möts är det på ett moraliskt idéplan. Den grundsyn Karin Boye hyser i sin civilisationskritik, som den visar sig till exempel i romanerna Starte och i Boyes kulturartiklar under tidigt 30-tal, delar Martinsson. Han nämner hennes klarsynthet och konsekvens. Båda riktar sin kritik mot ett förytligat samhälle som står för kvantitativa kulturvärderingar istället för kvalitativa. Där den yttersta konsekvensen kan bli just det totalitära samhälle som Boye beskriver i sin sista roman, Den dystopiska Kallocain. Hon hade redan 1932 i Berlin kunnat studera den växande nazistiska ideologin. Martinsson understryker särskilt en idédiktning han finner i Boyes lyrik. I tradition från romantiken finns det tankar om det rena poesin. Poesin blir mystik, nästan metafysik till sitt väsen, och ger en närmast religiös upplevelse som inte går att sätta ord på. Martinsson för över denna tankegång på Boyes poetiska gestaltning. När Boye diktar om gräset eller det klara källvattnet lyckas hon utan allt för många bilder beskriva gräset i sig, det som Martinsson kallar ett rent idégräs. Det livgivande källvattnet är klart och färglöst, vilket ger svalka och tanke och känsla, menar han. Sannare än så kan ingen dikt bli, den talar genom tystnaden. Lyriken Martinsson kommer själv i Passad, hans första diktsamling efter andra världskriget 1945, att tillämpa en filosofisk idédiktning, och det är den som sedan får sin fullhändning i Aniara. För när Martinsson många gånger under sitt långa skapande tyngs av sitt eget rika bildspråk väljer han att övergå till ett mer avskalat, reflekterande språkbruk. Isagel-gestalten kan i detta sammanhang ses som en tröstekälla. Så här står det: den rena tankens lust, den art av glädje som vi tillsammans kunde stilla dela, den tid vi ännu hade kvar i varat. Boye har säkert inspirerat till både det ideala draget vi finner hos Isagel och gestaltens stora förmåga till känslighet. Om henne står det: hon sitter ofta stirrande i miman, och efteråt blir hennes vackra ögon förändrade. Det får en gåtfull glans av otydbarhet. Ögats iris blir fylld av sorgsna eldar. En hungereld som söker efter bränsle till själens ljus, att ljuset ej må slockna. Boye var på ett plan perfektionistisk i sin läggning. Trots sin stora kreativitet hade hon en svag självbild och led säkert av omvärldens fördomar och det tryck hon utsattes för på grund av sin homosexualitet och det faktum att hon gång på gång blev missförstådd av manliga recensenter. I Aniara går Isagel till slut under, till intetgjord av all andlig tomhet hon omges av. Den klara anden Isagel bröt samman. I hennes ögon kom en sjuk demon. Pupillen vidgades mot själens källa. Hon hörde rop och ekon fjärran från. Isagel drar sig frivilligt undan till, som det står, trakten för de stora talens lagar. Detta kan ses som en transcendens bortom denna tillvaro, men Martinsson har här ett dubbelt budskap. Uttrycket de stora talens lagar för oss över på vad vi skulle kunna kalla den högre matematiken. Enligt Martinsson själv representerar Isagel ur en aspekt just detta. Vi möter henne i det så kallade Goptarummet i färd med matematiska experiment. En upptäckt aldrig förutsedd har gjorts av Isagel, den kvinnliga piloten. En morgon satt hon tyst i Goptarummet där hon var sysselsatt med genderkurvor. Matematik för de flesta av oss förknippas med en viss tillämpning. Vi mäter och räknar. Här är det frågan om, enligt Martinsson, den rena matematiken, inomvetenskaplig, som är sig själv nog, som framförallt är lek och därmed till synes helt onyttig. Martinsson var den uppfattning som är den gängse bland forskare att det är matematik på denna nivå som kan sägas utgöra universums innersta, dess eget bildlösa språk genom axiomatiska överenskommelser. För mänskligheten kommer aldrig, säger Martinsson, att förstå kosmos, varken med förståndet eller känslan. Den kvinna som säkerligen inspirerar honom både genom sitt livsöde och sitt matematiska kunnande var Sveriges första kvinnliga professor överhuvudtaget. Sonja Kovalevsky, som hon kallade sig under sina år i Sverige, föddes som den ryska överklassfickan Sofia Kovalevskaya 1850. Redan som barn hade hon börjat intressera sig för abstrakta begrepp som oändligheten. Det förde henne in på matematikens bana som framstod för henne som en hemlighetsfull värld avskild från verkligheten. Hon lockades särskilt av algebra och geometri. Hennes strävan att få studera matematik och fysik löpte parallellt med ryska kvinnors kamp för att få medborgerliga rättigheter. Sofia Kovalevskaya själv drömde om att få fortsätta med akademiska studier. Så småningom fick hon hjälp att studera i Göttingen i Tyskland, där hon snart blev omtalad för sin exceptionella begåvning och dito prestationer i fysik och matematik. Tack vare stor målmedvetenhet så kunde Kovalevskaya lämna in 3 avhandlingar och erhöll sin doktorstitel med högsta betyg. Men att något universitet i Europa vid den tiden skulle anställa en kvinna, det var ju otänkbart. Genom den svenske vännen professor Gösta Mittag-Leffler fick hon 1883 möjlighet att föreläsa oavlönad som docent vid Stockholms högskola, som var en privat inrättning. Drygt ett år senare lyckades Mittag-Leffler, nu som rektor för högskolan, se till att Sonja Kovalevsky fick ett förordnande på 5 år som professor. Om vi granskar henne som person så finner vi en medsyster till den 50 år yngre Karin Boye. Hennes känsloliv pendlar från i många stunder sprudlande glädje till att i nästa ögonblick övergå i stor dysterhet. Trots sina framgångar i det vetenskapliga utövandet har denna främmande fågel i det svenska samhället svårt att fördraga den ankdammslika atmosfären i Stockholm. Hennes självförtroende är ofta i botten då hon råkar ut för en missunnsam omgivning som inte accepterar en kvinnlig professor i matematik. I sina intressen är Sonja Kovalevsky gränsöverskridande. För att ibland få vila från hårt abstrakt tänkande ägnar hon sig också åt litterärt skrivande. Matematik, säger hon, är den vetenskap som fordrar mest fantasi, en diktares själ. Det matematiska skapandet på denna nivå brukar ju ofta jämföras med annan konstnärlig verksamhet där man prövar sig fram och låter sig ledas av sin intuition. Och det är denna dubbla syn vi finner i Aniara, där Isagel inom sig rymmer förmågan till strikt abstrakt tänkande samtidigt som hon har ett stort känsloregister. Men någon gång föll Isagel i gråt vid tanken på den gåtfullt stora rymden där allt får plats att bara evigt falla. Isagels matematiska upptäckter som kunde ha hjälpt mänskligheten om förutsättningarna funnits blir här endast ett teorem, står det. I skenvärlden, Aniaras ytplan, verkar allt vara hopplöst och meningslöst där vi färdas mot intigheten på grund av människans bristande ödmjukhet att förstå sin plats i helheten. Martinsson tänker på bombningen av Hiroshima och Nagasaki när han i Aniara diktar. Vi kom från jorden, Doris land, klinoden i vårt solsystem. Det enda klot där livet fått ett land av mjölk och honung. Beskriv det landskap som där fanns, de dagar som där grydde. Beskriv den människa som i glans sitt släktes likträtt sydde till Gud och Satan hand i hand i ett förstört, förgiftat land kring berg och backar flydde för människan, askans konung. Martinsons varning 1956 för exploatering av vårt enda klot kan synas nu 60 år senare mera sann än någonsin. Men minns vad vi redan sagt om den rena matematiken och de stora talens lagar. Isagel står här som en symbol för mänsklighetens möjligheter till ett annat handlande. Jag tror på framtiden i överraskningens tecken, sa Martinsson 1959. Kanske kan den rena matematiken, den abstrakta matematiken, ge impuls till det vetenskapliga tänkandet så att god teori tillämpas i nyttig praktik. Även om den möjligheten ej finns för skeppet Aniara. När Martinsson tar plats i Svenska akademin 1949 håller han sitt inträdestal över Elin Wägner, företrädaren på stol 15. Detta tal har blivit hårt kritiserat för Martinssons till synes bristande insikt i Wägners författarskap. Närvarande i börssalen den gången finner vi journalisten Barbro Alving, signaturen Bang. Mycket vredgad formulerar hon sig sedan i artikel. Kan man inte begära en stund som denna att en diktare ska kunna ta till sig en kollegas tankeverktyg? Vad kritiseras? Jo, Harry Martinssons ovilja att formulera uppskattning av Wägners texter där hennes idoga arbete för pacifism, rättvis och jämställdhetsfrågor behandlats i bok efter bok. Vad driver honom i talet? Varför låter han så njugg? Kan han verkligen inte öppet berömma Wägners författargärning så som den förtjänar det? Här tycks det vara poeten Martinsson som talar när han tar avstånd från det agitatoriska språkets uttryck, även om han själv kan vara nog så polemisk i artiklar och enstaka prosatexter. I talet visar han istället sin uppskattning av novellen Venus, skriven 1921, samma år som svenska kvinnor får rösträtt. Det är till synes en ganska banal historia, men under ytan pekar Wägner på en problematik vars lösning hon alltid ivrat för, den om kvinnans frigörelse. Agnes, den unga huvudkaraktären som kallar sig astronom och matematiker, har en träff med sin avlidna systers tidigare avspisade fästman. Denne vill vinna Agnes genom jordisk kärlek. Hon personifierar för honom kärleksgudinnan Venus. Agnes och sin sida vill först och främst ha ett eget arbete, vara jämställd med mannen och ha ett självständigt liv. Martinsson i sin analys av novellen Venus tycks inte se något av detta. Agnes är för honom en symbol för planeten Venus. Den högsta frihet, säger Martinsson, som står att vinna kan inte tillämpas på livet, bara på stjärnor och talförhållanden. Därför kan den intellektuelle bara vinna sin frihet i umgänge med den rena tanken och dess lagar, fortsätter han. Allt fruktbart tänkande måste börja som en lek. Om vetenskapen ska förstå hur kosmos är beskaffat med hjälp av matematiken som bästa förklaringsmodell, tycks han mena. På detta sätt blir Wägners fiktiva Agnes, kallad Venus, en del av Isagel. Hon, den upphöjda, den oåtkomliga, rymdernas drottning. Den sociala, samhälleliga verkligheten betyder för Martinsson begränsning. Mot denna står kosmos och oändlighet som ger näring åt fantasin. När Martinsson redan 1938 skapade begreppet Aniara var det rymden han först tänkte på. I tankens rymd finns oändligheten och en högre ordning vars gåta vi aldrig helt kommer att förstå. Isagel blir det samlade begreppet för Martinssons poetiska vision. Vi kan jämföra gestalten med en Dantes Beatrice och en Stagneli Amanda. Dessa tre förebilder här nämnda, Karin Boye, Sonja Kowalewski och Elin Wägner, får genom Martinsson en tyst hyllning. Det kommer i eposet att sammansmälta till Isagel, den klara tankens drottning, och därmed också representera Martinsons moraliska credo. Den celesta mekanikens under i lag, säger han i Aniara. Naturlagarna står över allt annat. Det ger inget glatt budskap. Och så sent som 1971 vädjar Martinsson fortfarande till det mänskliga förnuftet. Naturens lagar är redan på väg att ställa oss alla mot väggen. Den väggen är lag av naturen. Den saknar evangelium. Isagel är kanske lika hemlig för er nu som vid min inledning. Men vi hade Martinsonssällskapets årsmöte i maj nästa år 2016, så kommer hon att ingå i en något annorlunda helhetstolkning av eposet som jag hoppas få ge då i Jämshög. Tack!
Tack Marianne Westholm från Harry Martinsonssällskapet.